skalden och biskopen Esaias Tegnér. Han skrev för 203 år sedan så här: pingst, hänryckningens tid var inne. Den lantliga kyrkan stod vitmenad i morgonens sken på spiran av tornet, prydd med en tupp av metall. Vårsolens vänliga lågor glänste som tungor av eld. Dem apostlarna skådade fordom. Klar var himlen och blå, och maj med rosor i hatten stod i sin helgdagsskrud på landet, och vinden och bäcken susade glädje och frid. Guds frid. Nåd och frid. Det är den urgamla hälsningen som kyrkan ända från början talade ut. Nåd och frid. För att det var just det som alltihopa handlade om. Och för att det är det som det fortfarande handlar om. Nåd och frid. Den här hälsningen var alldeles ny när den kom. De här orden hade inte förekommit på det sättet tillsammans innan evangelium började predikas i vår värld. Dessa båda ord, nåd och frid, kan man säga innefattar hela den kristna tron. Nåden, det är Guds förekommande handlande i alla avseenden, innehåller också syndernas förlåtelse. Och friden innebär ett glatt och ett lugnt samvete. Ni vet, ett sånt som man sover så gott på. Och som också ger mig vissheten om min yttersta bestämning, min yttersta tillhörighet. Nåd och frid, det var det som Jesus kom för att åstadkomma och för att uppenbara för oss. Och som den helige anden blev utsänd för att påminna oss om, lära oss mer om och få oss att leva i och leva av. Min frid lämnar jag kvar åt er, säger Jesus i Johannes 14 och fortsätter: min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Men för att få fatt i det här, nåden och friden, så behöver någon slags kontakt upprättas. Både med mitt inre, men också med mina medmänniskor och med Gud själv. Man skulle kunna säga att pingstdagen, den handlar en del om detta. Om upprättande eller återupprättande av en god kontakt. Ni vet hur det är när det saknas en god kontakt. Vi hade för en tid sedan problem med vår internetuppkoppling där hemma. Det är ingen rolig sak, kan jag meddela. Alltså på en av mina döttrars t-shirt så står det: home where wifi connects automatically. Nu fanns det ingen internetuppkoppling. Så att det här blev ju liksom ett arbetsmiljöproblem i familjen att jobba med. Så vad gör pappa? Jo, han sätter sig då i en telefonkö. Jag börjar på nummer 72. Jag jobbade mig sakta men säkert neråt. Till slut fick jag tag i någon som tittade i vad de nu tittade, och sen skickade de ut en tekniker som kom några dagar senare och spårade då ledningarna från stolpen utanför tomten och ända fram till huset och mätte och sådär. Konstaterade att nej, det finns inga fel på ledningen fram här. Men det finns ett fel i en kopplingsdosa innanför väggen här, men det är utanför mitt område. Okej. Okay. Så att då fick jag ringa till en elektriker som kommer hem då och åtgärdar den här kopplingsdosan. Så testar vi då. Nej. Inget internet. Nya telefonsamtal till leverantören, som skickar ytterligare en tekniker som nu spårar innanför väggarna och fram till nu. Det som skulle visa sig vara felet, nämligen routern. Det visar sig alltså att för att komma till rätta med den här dåliga uppkopplingen, eller bristfälliga, eller utan fanns inte, så var man tvungen att byta ut själva hjärtat i vårt lokala internetsystem, det vill säga routern. stora delar av Bibeln handlar om problem med uppkopplingen, den mellan människan och Gud. Trots att Gud redan från början lagt ner i människan förmågan att leva i relation till sin skapare, så vittnar väldigt mycket i historien och i vår egen tid om hur denna förmåga har satts på undantag, undanträngts, vanskötts eller förstörts. Delvis för att människan i tron på att frihet från relation till Gud skulle leda till odelad lycka själv valt att klippa den här ledningen eller bryta kontakten eller låta relationen gå på sparlåga i knastriga ledningar. Eller för att människan har gjort erfarenheter som har gjort att hon har tappat kontakten med Gud. Andra människor kan ha gjort saker, man har med sig saker som gör att kontakten inte är som den ska. Oavsett väg fram dit så leder detta till en dålig gudsrelation, men också till dåliga relationer till sina medmänniskor på samhällelig nivå åtminstone. Vi ser tecken på det här och var. Inledningsvis kännbart för de mest utsatta och svaga, men i slutändan destruktivt för oss alla när de här kontakterna inte längre finns som de ska. Och en av Bibelns böcker slutar med det krassa konstaterandet: var och en gjorde som man själv fann för gott. Där har det yttersta när all kontakt är bruten. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Men det var inte så Gud hade tänkt sig människornas liv. Vi talar ju om den treenige guden som i sig är tre och i sig själv är gemenskap. Och hur vi människor är inbjudna i den gemenskapen. Vi är liksom skapade för gemenskap med Gud, men också med varandra. Det bygger på att den här kontakten hela tiden är upprättad och levande. Det är där vi hör hemma, i den här gemenskapen. Och väl i den gemenskapen så faller också de mellanmänskliga relationerna på plats. Man får liksom rätt perspektiv på allting där. Men hur ska man komma dit då när den här uppkopplingen är skadad? Vem ringer jag? Ja, profeten Hesekiel, han ger ord åt en åtgärdsplan som Gud då har för att åtgärda detta. Kapitel 11. Jag ska ge dem ett nytt router. Nej, ett nytt hjärta. Och fylla dem med helig and. Och profeten Joel, han fyller i sitt andra kapitel på med orden: det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Det vill säga, Gud som skapade oss med förmågan till kontakt med honom ska i grunden restaurera oss och återställa funktionen. Och mer därtill får vi höra om i dagens evangelium. Den som tror på mig, säger Jesus, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Ett överflöd. Och jag vet inte vad ni associerar till när ni hör strömmar av levande vatten. Men för mig klingar det oerhört positivt, omsorgsfullt, livgörande, generöst. Nåd och frid ifrån Gud vår fader och vår Herre Jesus Kristus. Lärjungarnas upplevelse på pingstdagen, det som vi hörde om i början på gudstjänsten, kanske kan liknas om man hade gått från ett gammalt knastrigt uppringt modem. En del av er kommer ihåg hur det var. Direkt därifrån till högsta fiberfart. Alltså det som hände den första pingstdagen, det måste ju ha övergått alla rimliga fantasier eller föreställningar. Och sen Petrus tog till orda så står det att 3000 människor den dagen kom till tro på Jesus och lät sig döpas. Varför det? Ja, jag tänker för att kontakten var återupprättad. För att med den heliga andes hjälp så hade de här lärjungarna förmått tala ord som gjorde det begripligt och som landade i de här människornas hjärtan. Och i de här människornas hjärtan så verkade också den helige ande till att väcka och skapa tro och längtan efter att själv få ta del av det som erbjöds. Och så där har det ju fortsatt genom kyrkans historia. Inte överallt samtidigt, men hela tiden har det fortsatt. Ibland har det varit ett lågintensivt växande, ibland en tillbakagång i antalet kristna på vissa platser. Men hela tiden så har den helige ande verkat i sin kyrka för att fler människor ska få kontakt med Gud och få den kontakten restaurerad och så att säga full fart på den. Ibland sker det explosionsartat som i kyrkans barndom, men vi har också ett sånt exempel i Etiopien. Och det här är ju en berättelse som ni EFS-are känner väl till, men som är så fin att få påminna om. Ni vet hur det var 1959. De lutherska kyrkorna i Etiopien samlades, slog sig samman och bildade Mekane Jesuskyrkan. 1959 var de 20 000 personer i detta enorma land som är Etiopien. Afrikas näst folkrikaste. 15 år senare så hade antalet medlemmar i den här kyrkan tiodubblats. De var nu 209 000 medlemmar. Och 1991, efter den kommunistiska regimens fall, så hade kyrkan vuxit till 1 miljon medlemmar och fanns nu i 2586 församlingar. Trots politisk förföljelse, inbördeskrig och hungersnöd hade kyrkans medlemsantal alltså femdubblats under den kommunistiska militärdiktaturens 17 regeringsår. Och 5 år senare, 1996, ni minns detta nu va? Ni glömmer inga siffror. Nej. Då hade medlemsantalet fördubblats igen till drygt 2 miljoner människor. 2 miljoner döpta i 3748 församlingar. Och idag är de fler än 10 miljoner medlemmar i 8500 församlingar och närmar sig 10% av befolkningen i Etiopien. Det här tycker jag är oerhört inspirerande när jag står i Svenska kyrkan som just har passerat 5,6 miljoner medlemmar och 53% av befolkningen, men åt andra hållet. Då tänker jag att de medlemskurvor som vi är vana att desillusionerat dra ut tills de passerar noll, de kan gå åt ett helt annat håll. Och faktum är att förra året så var det fler än 10 000 människor i Sverige som gick med i Svenska kyrkan. Förutom de 44 000 barn som blev medlemmar genom att döpas in. Fler än 10 000 valde aktivt att gå med i kyrkan. Och tittar man på vår statistik nu och även i kontraktet i stort så ser vi att dopfrekvenserna har gått upp. Och konfirmanderna är på väg också åt rätt håll. Så det händer ju saker även här. Och tittar man på den här kyrkan, hur såg det ut här för 15 år sedan? Det fanns ju ingen kyrka här då. Hur ser det ut nu? Nu är ni här. Men det är sagt så får man såklart inte glömma att för Gud så är inte antalet det viktiga. För Gud så är det du och jag som är viktiga. För Gud så är det varje liten människa som är viktig och som räknas. Och här och nu, i våra liv och i vårt samhälle, så verkar Gud med sin helige ande. Här och nu så pågår den här restaureringen av uppkopplingar. Och frågar man bara runt så kan man höra berättelser om hur människor har fått tillbaka sin tro eller har fått tron för första gången på Jesus Kristus. Människor som har fått fatt i Guds nåd och som får erfara den frid som övergår allt förstånd och som en konsekvens av det också kan få ordning på sina mellanmänskliga relationer. Men visst önskar man samtidigt att det hade varit lite mer tryck i ledningarna. Det strömmande vattnet. 5 bar åtminstone tycker jag man kan förvänta sig. Visst kan man för egen del önska sig lite mer av hänryckning. Som för övrigt betyder oemotståndlig förtjusning. Smaka på det. Pingsten. Inför den känner jag oemotståndlig förtjusning. Va? Det är vackert. Och visst önskar man att man för egen del skulle ta Jesu inbjudan på allvar ännu mer när han säger kom. Kom och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. En av bönerna som är föreslagna för dagen, den sammanfattar fint vad vi som lever i den första pingstdagens efterdyningar kan längta efter och be om. Där står det: Gud, förnya din skapelse. Väck lovsång i din kyrka. Fyll oss med helig glädje. Gud, låt oss få ryckas hän av din andes restaurering i våra liv. Låt oss på djupet få fatt i den nåd och den frid som Jesus kom att åstadkomma och uppenbara för oss och alla människor. Man kan också säga att lovsång och glädje, det blev det även i det Algotssonska hemmet. När den här rauten, helt enligt löftet ifrån Joel, hade bytts ut. Det var fantastiskt att återigen fritt kunna kommunicera med våra vänner parterna, mederna och elamiterna. De från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Med de från Rom, både judar och proselyter, kretensare och araber. Och alla gladdes vi åt att höra och läsa om hur Guds väldiga gärningar i den heliga andes kraft sker runt om i vår värld. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.